Välkommen till en podd från Nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility Center som värd. Jag som pratar idag heter Mats-Ola Larsson och jag träffar Peter Bryntesson. Du är vd på FKG. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och FKG, ni är ju en branschorganisation för ungefär 300 svenska och norska leverantörer till fordonsindustrin. Jag har hört det några gånger och du brukar ju berätta att ni har fler anställda i leverantörsledet till fordonstillverkarna än vad det i Sverige är anställda i själva fordonsindustrin. Kan du ge oss en liten proportion på hur viktiga eller hur stora leverantörsledet är?
Absolut, ja, men det är många som inte känner till det, men i Sverige så leverantörsleden så finns det direkt ungefär 128 000 som arbetar i olika fabriker och tjänstebolag och så vidare. Medan fordonstillverkarna, om man slår ihop alla tre som vi har, så är de cirka 70 000 i Sverige. Mm.
Och du brukar också prata om hur mycket, om man tänker på ett standardfordon, hur mycket av det som tillverkaren står för och hur mycket som leverantörerna står för i proportion. Hur mycket är det?
Ja, precis. Och där är väl ännu färre som känner till den siffran. Men ungefär 75% av ett fordon tillverkar leverantörsindustrin. Och fordonstillverkarna, brukar jag säga i alla fall, av de 25% de gör så är det främst karossen, drivlinan, motorn, och så är det sammanbyggnaden och ha komplett bilskunnandet så att säga. Men när man tittar på enskilda artiklar som bromssystem, säten, paneler och sånt, då är det leverantörerna som gör de artiklarna.
Och är det någon skillnad i det när vi tänker på fullständigt helelektriska fordon? Ja. Är det samma proportioner eller kommer det att ske en glidning där?
Ja, det kommer ske en glidning, och inte bara när det gäller elektriska fordon utan även självkörande fordon, så kommer det ske en glidning. Men,
och glidning då mot leverantörer?
Nej, eller det är inte säkert. Det beror lite på hur man ser det hela. Man kan säga generellt sett så kommer det bli färre artiklar i ett fordon på över tid. Man kommer hitta sätt att lösa ett antal funktioner och egenskaper med färre artiklar. Megacasting är en väldigt bra exempel där man gjuter halva bilen och ersätter 100 plåtartiklar. Man kommer också att ersätta en hel del fysiska artiklar med mjukvara istället, för det är lättare att distribuera, uppdatera och så vidare. Sen har vi ju själva motorn i sig. En elmotor består ju, vad brukar man säga, 80 artiklar, medan en förbränningsmotor kanske 2000 artiklar, beror på hur man räknar. Och hela systemet runt omkring så.
Just det, så det kommer att förändras mycket, men inte bara i form av vem som gör vad utan också vilken typ av produkter som görs.
Ja.
Och det är inte bara elektrifiering som driver detta utan Nej. Även självkörning. Och software defined vehicles säger man ju på engelska.
Precis, exakt.
Alltså mjukvarustyrningen som får större betydelse. Mm.
Så det är ju en del leverantörer som säger att jag gör en konsol till baksätet. Jag kommer inte beröras av elektrifiering.
Nej.
Men jo, man blir berörd av elektrifieringen ändå. Och det kan vara volymer, och det kan vara, vi ser också en trend faktiskt att fordonstillverkarna idag är 25-75% ratio, men man ser en trend att fordonstillverkarna ökar sin del, att det blir mer in-house faktiskt. Och där kommer ju batterierna spela en ganska stor roll. I nuläget är det väl de flesta som inte gör celler själva, men man paketerar det och monterar in det i fordonen själva. Så vi får se var det landar egentligen. Det är inte avgjort än, om man säger så.
Är det givet att alla är likadant då? Det kan ju finnas flera möjliga strategier.
Ja, exakt. Och det,
alltså BYD gör ju sina batterier själva i sina själva, fordon, precis. Men de är rätt ensamma om det idag då. Mm. Och sen finns det varierande grad av hur inblandad tillverkaren är i batteriet.
Ja, precis. Nej, BYD har verkligen gått långt där. De gör ju över 50% av fordonet själva. Mm. Så det är väldigt långt. Och sen har vi ju Jag tror Scania och Volvo har också lite olika strategier. Där Scania redan nu har byggt en batterifabrik i Södertälje. Medan Saab och Volvo ligger lågt med sin Mariestadfabrik. Så absolut är det olika strategier, olika fordonstillverkare. Och det blir ganska lätt så när man inte vet vad som är bäst. Vilken metod, vilket arbetssätt är mest konkurrenskraftigt helt enkelt.
Förresten kommer jag på när vi nu pratar om FKG. Vi kanske ska råda bot på lite av den här okunskapen då. Vi alla vet ju vilka de tre stora tillverkarna. De kan namnet på de tre stora fordonstillverkarna. Men om du bara nu på er hemsida kan man läsa om era 300 medlemmar. Ja. Vi säger, alltså ingen nämnd och ingen glömd. Men nej, några nämnda ändå.
Nej, men då är ju klassiska är ju SKF till exempel, stora. Autoliv brukar jag använda som ett exempel. Det är ju inte många som vet att de är dubbelt så stora som Volvo Cars när det gäller antalet anställda.
Nej, det visste inte jag heller.
Nej, sen ABB är ju ett hyfsat känt leverantör. Även om de gör robotar och produktionsutrustning så är den leverantör till fordonsindustrin. Sen har vi Nitator, Lilja Plast, Helens Rör, Leax Group. Det är spritt i hela landet. Jag tror att leverantörsindustrin finns nästan i alla kommuner i Sverige. Och ja, det finns en på Gotland.
Ja, det är ju också en aspekt jag inte har tänkt på, men som du gör förstås som träffar dina medlemmar. Geografisk spridning och sysselsättningsgrad på olika ställen i landet. Mm. Vi tänker ju på västkusten och vissa andra delar av landet som ett fordonskluster, men då tänker vi på tillverkarna.
Ja, så är det. Men absolut, Västra Götaland, det är den största. Även när
det är många leverantörer här också.
Ja, det är det. Mm. Men sen får vi inte heller glömma Mälardalen som gör väldigt mycket artiklar till transmissioner. Enligt dem själva så gör de ungefär 10% av den globala volymen till växellådetransmissioner för tunga fordon. Oj. I Mälardalen, ja. Sverige.
Okay.
Så det Eskilstuna, Köping och området här, det är riktigt stort. Och sen har vi ju hela Smålandsklustret naturligtvis som är otroligt viktigt för svensk ekonomi.
Jag lyssnade på dig för en månad sedan på ett seminarium som var för testbranschrådet när vi båda var i Luleå. Och då gav du en förhandstitt ur en kommande rapport från den europeiska branschorganisationen, er moderorganisation, eller man ska säga, Klepa, som leverantör, de europeiska leverantörerna till fordonsindustrin. Och nu måste ju den rapporten vara släppt, för den var precis på gång då.
Ja.
Så berätta lite om de viktigaste trenderna och slutsatserna som Klepa har levererat.
Ja, Klepa gör en som de kallar en pulscheck på Europas leverantörsindustri och då kommer det fram ett antal intressanta siffror där. Jag kan väl nämna några. Det är lätt att bli negativ nu, men vi ska försöka att se det positivt också. Men om man ser till tillverkning av fordon i Europa så har den sjunkit sedan 2017. 2017 tillverkade vi ungefär 13,6 miljoner bilar i Europa och nu 2024 så tillverkar vi 9,4 miljoner bilar. Så det är en ganska rejäl minskning på runt 30% och det har väldigt stor påverkan på leverantörsindustrin självklart då.
Och det säljs ungefär lika mycket fordon. Det beror inte i huvudsak på sjunkande försäljningsvolymer. Precis. Utan på tillverkning någon annanstans.
Exakt. Och där har vi haft en trend under en viss tid nu där fordonsbranschen har gått mer och blivit en global bransch. Man tillverkar, och det gör ju Volvo Cars också, att man tillverkar exempelvis fordon i South Carolina för den globala marknaden eller Kina för den globala marknaden. Nu på senare tid, sista året, går vi mer mot en regional industri, att man tillverkar i det området där man faktiskt säljer produkten också, och det beror mycket på tariffer och tullar och dylikt. Men det är en viktig tendens som vi får ta hänsyn till, att vi producerar färre, och det är en sak som man tar upp nu inom EU och kommissionen, att vi faktiskt ska börja tillverka och skapa arbetstillfällen igen i Europa.
Vi hänger sen kvar lite där bara, just ja. Att det beror ju på en ökad, ska vi kalla det protektionism, eller den geopolitiska situationen i världen från stora länder som USA och Kina har ju gått i en riktning där EUs tidigare politik med jämförelsevis öppen handel. Därför att det är konkurrenskraftigt och lönsamt, mm. så att säga, lönsammare. Den ändras ju rätt mycket nu och vi har skrivit om det flera gånger. En aktuell process där är ju IAA, Industrial Accelerator Act.
Ja.
Och den är på gång just nu, så bara som ett exempel på det här med att den här trenden du beskriver möts ju också av åtgärder.
Oh ja.
Egentligen i form av underlätta inhemsk produktion och kanske höja ribban lite för att få in något från annat håll. Då, eller
precis.
Högre murar om man så vill. Kan du berätta lite om Industrial Accelerator Act just
Det kan
bara
jag.
Vad processen är. Det är ju mycket och allt handlar inte om fordonsindustrin, så bara några nedslag där.
Ja, precis. Nej, det är en jätteprocess och det börjar egentligen med att när Ursula von der Leyen blev vald nu senaste gången så sa hon att hon personligen skulle leda en gruppering för att stärka europeisk fordonsindustri. Mm. Man såg det som viktigt och en passus där är att hon har faktiskt aldrig egentligen pratat om konkurrenskraft tidigare år. Men sen upptäckte hon att hon behövde göra det och då gav hon Draghi uppgift att skapa en rapport som kallas Draghi-rapporten. Då.
Just det, vi har skrivit om den om man vill läsa om den.
Ja, exakt. Och den slog ner lite som en bomb för nästan 1,5 år sedan nu då. Och visade på att vi var verkligen på väg på ett sluttande plan och att det krävdes hiskliga pengar för att ta ikapp detta. Och det är väl det man pratar om just nu då. Och Ursula har haft 3 högnivåmöten med vd:ar både från leverantörsindustrin och fordonstillverkarsidan. Ett fjärde är på gång också faktiskt. Men detta har då landat i ett antal arbetsgrupper. Men där finns det då ett antal och det är just nu har kommissionen kommit med ett förslag och sen ska det ju naturligtvis i vanlig ordning gå till parlamentet för röstning. Då. Och det räknar man med att det kommer ske någon gång i september i år. Men det finns några förslag som är lite dramatiska och bland annat har man någonting man kallar local content. Den säger att om man ska sälja en personbil på europeiska marknaden så ska minst 70% av innehållet köpas och tillverkas i Europa.
Och idag finns inga sådana regler egentligen.
Idag finns inga sådana regler.
Det är ju en rejäl förändring av
det är det, verkligen.
Förutsättningarna för tillverkarna och därmed vilka leverantörer som kommer att fråga.
Precis. Och här finns det lite olika bottnar. Det ena är att vi i Sverige generellt sett är väldigt emot den här typen. Man ska låta marknaden sköta detta själva. Man vill inte ha att staten in och petar i den typen. Men i det här fallet så ser vi väldigt positivt på det. Jag vet att Svenskt Näringsliv och den typen av organisationer är emot detta. Men vi har alltså fall där en leverantör som ligger 10 mil ifrån Volvo Cars har tappat en affär till Kina på grund av att man har varit för dyra helt enkelt. Och den kinesiska leverantören har haft ett pris som är lägre än materialkosten i den här artikeln. Och då ska det ändå transporteras från Kina till Sverige då. Sen ska man också veta att om man tittar på de olika nivåerna, som ni vet så den första nivån av leverantörer är oftast systemleverantörer, T1-nivå kallar vi det då. Där är det redan idag 80% ungefär. Alltså fordonstillverkarna i Europa ligger på en nivå på 80% av inhandlat material från europeiska leverantörer.
Så till rätt leverantörer.
Till rätt leverantörer. Mm. Så det kommer inte bli något stort problem för fordonstillverkarna. Problemet blir när man tittar ner i kedjan, tier 2 och 3 och 4. Och ska man ta med det i det här laget? Och där debatterar man just nu hur långt ner man ska gå. Mm. För tier 1 har genom åren varit prispressade och varit tvingade att gå och köpa sina artiklar globalt på ofta en asiatisk marknad. Så där kommer det ske ganska stora förändringar om de här 70%-nivån även gäller steg mellan T1 och T2. Då. Men där är vi inte än, det debatteras just nu. Och där kommer vi tillbaka då till några siffror som vi ser som Klippa hade tagit fram i den senaste rapporten och det är bland annat att ungefär 25% av alla leverantörer på Europanivå går back eller räknar med att gå back minus siffror på sista raden under 2026. Ungefär 70% säger sig att man kommer tjäna mindre än 5% på sista raden. Alltså 70% av alla bolag kommer tjäna mindre än 5%. Och det, så det hela fordons...
Och resten kommer att gå minus?
Ja, ungefär så. Nej, men de ingår i dem.
Jaha, okej.
Okay. Så 30% så det... kommer tjäna mer än 5%.
Okej. Okay.
Så hela fordonsbranschen är ju en riskbransch för alla finansiärer och den typen. Därtill en annan intressant siffra är att man har sett att europeiska leverantörer ligger mellan 15-35% över i pris jämfört med non-European best cost country, ofta Kina. Så om man lägger ihop de här då, att man tjänar inga pengar plus att man är för dyra, så är ju inte det någon drömsits för ett bolag på en öppen marknad.
Och nu pratar vi om leverantörerna.
Va? Nu pratar vi om leverantörerna.
Bara för att vara tydlig, man tänker lätt tillverkare, men det här är leverantörer.
Det här är leverantörsindustrin.
Och även på Europanivå är de lika stora som fordonstillverkarna eller större i antal och ekonomi och omsättning.
Absolut.
Det är samma proportioner där. Så det här är ju egentligen en lika viktig eller ännu viktigare trend för fordonsbranschen i Europa som det man brukar prata om som själva
exakt tillverkarna. Och det är därför Ursula och gänget nu är så himla aktiva då, för det påverkar enormt mycket. Det är ungefär 1,7 miljoner människor som jobbar i leverantörsindustrin direkt. Och vi har ju redan under 2025 sett ganska stora varsel på fordonstillverkarsidan, men väldigt många på leverantörssidan också. Även om vi i Sverige faktiskt har klarat oss ganska bra förhållandevis, så Tyskland går igenom ett stålbad verkligen. Så där har vi ett jobb att göra. Vi, just nu när vi träffar fordonstillverkarna så normalt sett så brukar det vara att de säger till oss att ni måste spara 4-5% de kommande 3 åren. Nu sätter jag mig och säger nej, men vi vill spara 20% de kommande 3-4 åren. Men vi inser att vi kommer inte klara det med samma ritning som idag, utan vi måste lösa detta på ett annat sätt. Vi måste integrera och involvera leverantörsindustrin mycket tidigare än processen när man utvecklar en ny lastbil eller en ny personbil för att faktiskt nå de här målen. Så nu är det vi som pushar på att vi behöver ner i pris för att stärka europeisk och svensk konkurrenskraft.
Och då är det inte bara att liksom köpa ännu billigare grejer, utan det handlar om att tillverka på ett annat sätt, högre grad av integration och nya lösningar som vi pratade om i början.
Precis, exakt. Och då börjar ekvationen bli lite mer komplett, men också mer komplicerad, skulle jag säga.
Ja, det var några av trenderna. Är något annat viktigt som Klepa tar fram?
Ja,
utöver det, är det något annat som...
Ja, men det finns en fråga som sticker ut lite också som är värt att nämna. Och det, man ställer frågan till Europas leverantörsindustri de kommande 5 åren. Var ska ni investera i produktionskapacitet?
Mm.
Och då säger 50% att man ska göra det i USA. Och tillika då 50% säger att man ska dra ner investeringar i västra Europa när det gäller kommande investeringar.
Så de aktörer som är verksamma i Europa kommer i högre utsträckning att investera i USA framöver.
Ja.
Och det beror rimligen på de krav som USA har utvecklat för att skydda, eller vad man ska kalla det, sin industri.
Precis, exakt. Och det finns ju tullar på fordons...
Handelstullar fungerar i den meningen.
Det gör det.
Det styr investeringar.
Ja, det gör det. När vi frågar våra medlemmar så är ju faktiskt energiprisen det är absolut viktigaste. Det påverkar otroligt mycket. Sen kommer ju kompetens och tillgång till kompetens och produktionspersonal och så vidare. Men just energipriset styr väldigt, väldigt mycket. Och
där har Sverige en konkurrensfördel, för jag har jämförelsevis låga elpriser.
Precis, än så länge.
Ja, du sa tidigare här att... jag ska försöka, eller det finns också positiva tecken snarare. Mm. Och det här, du har ju beskrivit trender där det säljs lika mycket fordonsprodukter men en lägre andel av dem görs i Europa.
Mm.
Finns det, och sen har vi också pratat om olika politiska initiativ som drar i riktning mot att så att säga skydda den europeiska eller tillverkningen i Europa snarare än just vilket bolag som äger den.
Mm.
Ser du några trender där att det kan komma in, alltså att om Europa inför en del av de regleringar som man nu pratar om, så är ju syftet med dem att öka incitamenten att investera i Europa oavsett vem som gör det, så att säga. Så det skulle kunna vara så att den här trenden som vi ser nu inte nödvändigtvis går att extrapolera 5 eller 10 år in i framtiden.
Nej, precis. Exakt.
Men det vet vi inte. Är det en rimlig tolkning av det?
Det är en rimlig tolkning. Och jag har, om man killgissar här nu lite, det är väldigt svårt att se, men vi har haft hyfsat rätt i trendspaningarna genom åren. Jag skulle vilja säga att vi närmar oss botten nu på något sätt och att det är på väg uppåt.
Baserat på de här besluten, precis. Processerna du ser.
Ja, exakt. Och de produkter som fordonsbranschen i Europa är på väg att ta fram och de kostnadsnivåer vi siktar mot och så vidare. Och så jag tycker ändå att det ser ut som vi inte kommer sjunka längre ner i alla fall. Men jag ska ut i Kina nästa vecka och titta på Beijing Auto Show som är världens största. Och man ser ju ganska rejäla trender över åren. Så vi får se, jag kanske har ett annat svar nästa vecka när jag kommer hem. Men i stort sett så tycker jag ändå att det ser bra ut med de initiativ som är på gång. Sen har vi faktiskt i det local content, där finns en intressant aspekt där man
alltså säger, de diskuterade reglerna
IAA,
Industrial Accelerator Act. Ja,
där har man med att om en utländsk aktör ska investera över 100 miljoner euro så krävs ett samägande med en europeisk part. Det är lite så som Kina gjorde tidigare för fordonstillverkarna.
De europeiska tillverkarna, för att komma in där så behövde man ha något samverkansavtal och göra det ihop med någon kinesisk aktör.
Precis.
Det blir lite samma här då som
lite
man diskuterar.
Samma som man diskuterar, precis. Det. Och det är ju ändå ett sundestecken när man så att det fungerar hos dem, då kan det fungera hos oss också. På den sliden längst ner, jag tänker det är kanske inte så många som märker det, men där har man också lagt in en liten tidsplan som säger att från att man får till sig caset så ska det gå på 60 dagar att få ett beslut också inom EU för den här typen av stora investeringar i Europa. Och det,
så det är också ett förslag om att strama åt tidplanerna och ställa krav på
precis
de aktörer som finns där.
Ja, och det är inte så viktigt hur många dagar det är egentligen, utan just att man highlightar att man vet att man är seg och tar lång tid på sig och att man faktiskt gör något åt det. För det är en sån sak som vi tycker...
Processer med tillstånd och sånt.
Ja, precis. Exakt.
Jag skulle vilja som avslutning prata lite mer specifikt om trenden elektrifiering. Vi har ju också det här med i högre grad mjukvarustyrda fordon och högre grad av självkörning och så vidare. Men om vi fokuserar på elektrifiering, det borde ändå stuva om rejält i leverantörsledet det här.
Mm.
Gamla leverantörer som gör prylar som inte behövs i en elmaskin och vice versa.
Mm.
Så är inte din bransch mer utsatt för förändring nu än den har varit historiskt?
Ja, absolut. Det är ofta vi jämför oss själva med telekom och situationen som var 2007 när iPhone kom. Och vi hade 4 stora jättar. Det var Samsung, det var Motorola, det var Sony Ericsson och Nokia. Och 3 av dem försvann ju fullständigt. Och det är lite samma situation nu. Jag tror vi kommer hantera det lite bättre, man lär sig av historien, men vi är i en sånt läge och egentligen är det inte så konstigt. Alla branscher går igenom detta någon gång över tid. Det hanteras på olika sätt, men det är inte jättekonstigt, men vi är där nu och det är klart att bolag som gör artiklar till förbränningsmotor som kolvar eller turbo eller bränslerör kommer ju gå ner till 0 i slutändan. Så blir det.
Men vad händer med det bolaget? Lär man sig nya grejer? Är man nischad eller kommer man att hitta en annan marknad?
Ja, jag tror...
Fejdar de bara ut?
Ja, vissa kommer bara fejda ut om man inte gör något aktivt. Så att sitta still i båten nu, det är absolut fel taktik kommande 10 åren. Det finns oerhört kunnande med bolagen så, och en maskinpark som gör att man faktiskt skulle kunna tillverka andra artiklar. Det gäller att förstå, och där lägger vi in ganska mycket kraft, att förstå vad är de här andra artiklarna, vilka nya artiklar kan tänkas behövas i en elbil till exempel. Vi kommer också ändra affärsmodell till viss del. Idag har vi en väldigt rak kedja. Väldigt, väldigt rak, och den måste ju böja till ändarna på något vis att den blir cirkulär i viss form. Sen kommer en del att titta på andra marknader. Vi startade ju under förra året ett projekt kopplat till totalförsvar eller försvarsindustrin, och vi fick ett enormt gensvar. Det var jättemånga bolag som ville vara med och lära sig och förstå hur man kan leverera till försvarsindustrin också då. Och det, så det tror jag definitivt att man, det
vi har så lärt fler oss, kommer att bredda, alltså flera, ja, kunder eller flera typer av produkter, ja, än tidigare. Det tror du är ett sätt som de här hanterar här.
Ja, och det görs redan idag. Jag ser medical, bygg, möbelindustri, väldigt mycket dual use, alltså man levererar till dem också. Sen ser jag faktiskt tyvärr liten trend till att en del bolag faktiskt vill lämna fordonsindustrin helt och hållet också, eftersom det är så pass tuff miljö i den. Svårt att tjäna pengar helt enkelt. Mm. Det är ganska tunga terms and conditions. Betaltider är en sån hjärtefråga för oss. Och där är ju vissa bolag i Sverige på väg upp mot 120 dagar. Mycket pengar.
Som många av dina medlemmar ligger ute med. Alltså det, precis, är egentligen investeringar som ändå inte har gett avkastning.
Exakt. Och då, de här pengarna hade vi kunnat använda mycket hellre till att sänka priserna eller öka forskning och utvecklingsbudgeten och så vidare. Det är någon som vill in här.
Mm. Det är någon som vill in.
Så då, det är väl ett tecken på
att... Ja, det är verkligen ett tecken på att podden är slut. Peter Bryntesson, vd för FKG. Och jag som pratar med dig heter Mats-Ola Larsson. Nyhetsbrevet heter Om EV som finansieras av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center som värd. Musiken i programmet är skriven och inspelad av gruppen Vintergatan.